Vi är sponsrade av Samsung TV. Under Samsungs Lifestyle Week så har vi ju pratat om att Samsung verkligen har en TV för alla rum och för alla personer. Vi har pratat om The Terrace, vi har pratat om The Frame, vi har pratat om The Premiere. Samsung har verkligen en TV för alla rum och alla olika typer av människor. Men den kanske mest självklara platsen för en TV, det är ju fortsättningsvis i vardagsrummet. Och där vill vi verkligen tillsammans med Samsung TV slå ett slag för deras nya Neo QLED-modeller.
QLED-teknologin är verkligen Samsungs DNA och därför är det fett att de introducerar nästa generations QLED, Neo QLED. Det är en teknologi som erbjuder fantastiska färger, kontraster och ljusstyrka. Också, det tycker jag är sjukt viktigt, i miljöer med naturligt ljus. För vi sitter ju mycket i våra vardagsrum och det är mycket ljusinsläpp och det är mycket öppna planlösningar. Då är det viktigt att TVn kan hantera den typen av miljö. Och det kan Samsungs DNA, alltså Neo QLED, göra.
Samsungs utbud av Neo QLEDs är brett. Modellerna är många, featureserna är feta och tekniken, bildkvaliteten, ja, den är fenomenal.
Och det mäktigaste av allt är ju flaggskeppet, Gusten. Neo QLED 8K, det är det jag har i mitt vardagsrum. Det är det givna valet för alla vardagsrum egentligen. Det är det bästa av teknik och design. Och med design då menar jag Infinity Screen, One Invisible Connection. Teknik, ja, men då är det Quantum Matrix Technology Pro. Ja, men det är otrolig bild. Det är 8K-upplösning. Ja, men ni hör ju.
Samsungs Neo QLED-modeller kommer i många storlekar. Det finns hela vägen upp till 85 tum. Och en större TV ger dig en större upplevelse. Surfa in på samsung.com/se/tvs. TVs. TVS. För att läsa mer om Samsungs breda Neo QLED-utbud.
Vi säger stort tack till Samsung TV som är med och sponsrar vår podcast.
Morsning, korsning, det är måndag den 10 maj. Känner varmt välkomna till Toto Balutto. Återigen är vi separerade med ett fint, underskattat, härligt, spetsigt och spänstigt distanstutto. Jag sitter på destination Gotland-båten med riktning Visby GK för att spela lite golf och dricka lite bärs i dagarna 4. Således är vi på olika orter, men jag tycker om det lika mycket för det, Thomas.
Ja, fan vad härligt. Är du sponsrad redan av Destination Gotland?
Nej, ah, okay. Icke.
Drömsponsor för väldigt många.
Ja, men jag vet inte fan om det är en drömsponsor för mig.
Nej, men det är många som ska till den här jävla ön och prata om den här jävla ön. Jag är så trött på Gotland.
Ja, men
jag
är
trött redan nu.
Man är ju hellre sponsrad av ön Gotland då, eftersom man då kan liksom utnyttja allt vad som finns att utvinna ur den ön. Men att vara sponsrad av Destination Gotland, det är ju verkligen liksom så här, ja, men det är ett nödvändigt ont. Dels på vägen dit, då går ju den här båten så fruktansvärt långsamt och man känner, oh, kan man bara komma fram nu, så man får slå ut, så man får tappa upp den där första bärsen. Och när man ska hem, ja, men det är klockan står stilla, så dåligt man mår på den här båten hem.
Men vet du vad man är trött på? Riktigt jag är trött på. Folk som refererar till folk som refererar till Gotland som öyn. Det är man riktigt trött på.
Ja, faktiskt. Ja, ja. Jag tar tillbaka det. Jag ber om ursäkt.
Ja. Och så kan du ge Anton Elin en jävla lavett i förväg från mig, så har han den med sig genom hela sommaren.
Ja, ja, men det ska bli. Det ska bli. Ja. Hörru du, vad kände du igår en kvart 20 minuter in i andra halvlek i Turin när Zlatan gick ner för räkning, grimaserade illa och tog sig mot vänsterknät?
Men jag tror jag kände precis som alla andra kände, att där gick något och nu blir det inget EM. Och sen börjar tankarna liksom gå till att ha pallaren till rehabilitering. Hur ska han komma tillbaka från där? Ska han ens komma tillbaka? Kommer den här längtan efter familjen till slut ta ut sin rätt? Kommer det här, den där lilla jävla piss skadan i den där lilla pissmatchen som visserligen var ganska stor, men ändå. Ja, men så här, no contact knäskada. Är det som liksom, ja, avslutar en fantastisk karriär? Så kände jag.
Nej, det var verkligen minuter av både hopp och förtvivlan, eller kanske i omvänd ordning då, förtvivlan och sen hopp. För att det är länge sedan man satt och försökte läsa in så mycket i kroppsspråk, att kameran landade på honom när han stod vid sidlinjen, att han var inne efter slutsignal på inneplan och tackade motståndare och domare och så vidare. Jag tycker att Petra Thorén från Aftonbladet, hon skrev en bra tweet och påminde alla om att Luke Shaw berättade att Zlatan efter knäskada mot Anderlecht där i Europa League för 4 år sedan lite drygt också gick runt i omklädningsrummet och var vid hyfsat god vigör. Så att jag menar, det vet man ju själv, inte för att jag personligen har dragit korsbandet, men det är ju ganska många gånger man har sett spelare ute på en fotbollsplan dra korsbandet, kunna ta sig av för egen maskin.
Försöka spela också.
Absolut, men framförallt så kan man ju stå på det, man kan gå på det, det är liksom ingen större fara i det avseendet. Man har ju kompisar som har dragit korsband i både innebandy och paddel och vad det nu är, som typ, alltså min kusin, han valde by choice i fjol att inte operera sig, för att läkaren sa, men alltså, du kan ju låta de där trådarna hitta tillbaka till sig själv. Det kanske kommer bli lite nedsatt rörlighet och så vidare, men behöver inte operera.
Nej. Och sen så ska det adderas att Zlatan är en exceptionell idrottare och har väldigt mycket muskler runt det där knät, inte minst efter rehabilitering och lång tid utanför plan och sättet han tränar på och så vidare. Så att det är klart att det finns muskler att bära upp ett ben och få honom att gå även utan ett korsband. Så att bara, det enda jag tar in liksom som positivt, det var definitivt inte att han gick runt, men att Pioli efter verkar ha fått någon slags indikation från läkarteamet att det är nog inte så allvarligt. Det är väl, jag säger inte att det är allt och det behöver inte betyda att det är okej. Men det tar jag in som positivt. Det jag tar in som extremt negativt, det är när Chiellini går fram och de bilderna kramar om som att fan, sorry man. Man känner på Zlatan liksom att han typ, ja, men han är i sorg när Chiellini kommer fram och de kramas om där. Det är inte en vanlig så här, vad fan, gjorde illa knät lite, utan det är verkligen en korsbandskram mellan Chiellini och Zlatan.
Och det jag lägger stor vikt vid är att när det är en no contact skada i knät, ja, men då är det sällan så att oj oj oj, helvete vad ont det gjorde, men en minut senare känner man, nej, det var ingen fara. Då känner man ju ingenting från början. Det är inte som när du får en smäll, du får en tackling och du kanske befarar att fan, nu är det nog en spricka, nu är det nog en fraktur. Men känner man då efter 3-4 minuter när det har lagt sig att det funkar, det kommer bara vara en svullnad och men det går att köra på. Alltså då vet man att då handlar det om några dagars svullnad som ska lägga sig, sen är det bara att ta ut och köra. Men när någonting händer i knät, vilket uppenbarligen hände, annars hade han ju inte sett ut som han gjorde, tagit sig mot knät som han gjorde, försökt och sen satt sig ner och skakat på huvudet. Någonting har ju hänt, och om någonting har hänt i ett knä utan att man har haft fysisk kontakt med någon annan i en duell, ja, men då är det ju sällan någonting som då bara är att knalla bort på en timme eller låta dämpa på 3 dagar och sen så är det bara rock'n'roll igen.
Nej, exakt. Det är som ömt. Varför är det ömt i knät? Jag såg många som hörde av sig på Twitter igår. Och det tycker jag fan är fantastiskt med Twitter. Att där finns det ju liksom knädoktorer såklart också som älskar fotboll och som följer Toto Balotto och läser ens texter och så vidare. Så att det finns en del, eller det var en del kompetent folk som ändå hörde av sig igår.
Hel del inkompetent också, va?
Ja, det är 97-3 såklart teorin även på sociala medier och kring en knäskada. Men det snart vet vi ju. Jag menar, det är väl idag, eller?
Det får man väl utgå från. Backe körde ju annars bredspektra-missilen till diagnosställning i Fotbollssöndag Europa-studion igår. Men det kan vara en översträckning där handlar om. Det är så här, jag sa det till honom också. Översträckning, det är så jävla luddigt formulerad term.
Jo, jag vet, men det är att den går åt fel håll bakåt. Och det var ju det som han råkade ut för senast ju, när han skadade sig rejält, Zlatan. Det var ju en översträckning.
Det som i alla fall var otvivelaktigt, det var ju hur jävla hårt man är engagerad i dels Zlatan som fotbollsspelare och karriär, i och med att han i ganska många år nu har varit i en ålder där man känner att det kan ta slut här när som helst. Alltså, man kände ju samma sak för 4,5 år sedan när han drog det mot Anderlecht, att ja, det här kan ju faktiskt vara slutet, och vad händer då? Det har ju varit en konstant, i alla fall i mitt liksom, fotbollsliv som svensk, att Zlatan liksom, han har funnits med sedan man var 10 bast. Men det är inte bara hans status och karriär man engagerar sig i, utan också väldigt, väldigt mycket landslaget, i och med comebacken, i och med att han har siktat mot det här Europamästerskapet. Man har känt att nu jävlar, en sista dans med gänget, det är nu det ska ske. Och så ser man de här bilderna när han går ner, grimaserar och grinar illa. Alltså, jag kände så mycket själv. Det är sällan man, numera i alla fall, i och med att man konsumerar så fruktansvärt mycket fotboll, känner de där starka känslorna själv när man ser en skada, för att det blir vardagsmat hur känslokallt det än låter. Men just igår, de första 2, 3, 4 minuterna, alltså, jag mådde illa.
Ja, jag håller med. Jag tänkte bara ta upp en till positiv sak kanske, och sen när det här avsnittet kommer ut så kanske vi vet, men ändå intressant att La Gazzetta dello Sport skriver typ ingenting om det här. Och det brukar de alltid göra när man misstänker att det är någonting. Och jag menar, de har ju sina reportrar på detta såklart igår kväll. Och så att de här orden från Pioli, de kanske man i talande stund ska lägga lite mer vikt på. Att det kanske såg värre ut än vad det faktiskt var.
Alltså, du pratade om att det var en del kompetent folk som hörde av sig till oss på Twitter igår. Nu slår det mig när vi pratar om det. Vore det inte helt sjukt ifall Gazzetta dello Sport inte har en utbildad knäspecialist på sin payroll?
Ja, nej, alltså, givetvis. Kom ihåg anledningen till att spelarna går omkring och håller handen framför munnen. Det är ju för att det sitter läppläsare på de italienska arenorna som skickar vidare precis alltihopa som sägs. Men alltså, det enda som skrivs, det är på sida 6, och det är långt in i tidningen får man ändå säga efter en sån här stor match. En passage med att för Zlatan så är det ett problem med knät, men Pioli försäkrar att det inte är någon fara. Alltså exakt så skriver man. Och som sagt, då sitter det ändå knäspecialister och reportrar som liksom tar in, pratar med läkarteamet efter, har folk liksom in i omklädningsrummet mer eller mindre. Så det någonstans lugnar mig, rubrikerna idag.
Men känner man inte här och nu att man brinner för att det ska finnas en avlönad knäspecialist på Gazzetta dello Sport som har lämnat läkaryrket och bara jobbar med att bedöma skadorna utifrån liksom fotbollskameravinklar?
Med största sannolikhet så har han någon egen privatklinik som han bara driver. Och sen så jobbar han också för Gazzetta dello Sport. Det är en entreprenör framför läkaren, men säkerligen ändå skicklig i grunden.
Du vet du för övrigt vilket namn man inte vill ska dyka upp i en artikel om en knäskada? För då vet man att då är det riktigt illa.
Men det är väl den här jävla gubben i Pennsylvania eller var fan han bor?
Steadman.
Steadman, ja. Just jävla. Det var inte han Zlatan åkte till. Det var ju någon annan lirare.
Men nej, han körde med någon i Chicago. Alltså, det var ju någon med något asiatiskt klingande namn, va?
Exakt. Typ Mr. Lee eller någonting sånt.
Dr. Wu.
Dr. Wu var det.
Kan han heta det?
Galna Dr. Wu. Klart han har koll på läget.
Men när namnet Steadman dyker upp i en text om en knäskada.
Det är kalla kårar över hela kroppen när du säger ordet. Dr. Steadman. Vet du vad som var Dr. Steadman?
Det är väl Beppe Rossi, va?
Beppe Rossi var hos Dr. Steadman.
Sitter inte Steadman i Colorado?
Exakt.
Är det inte där han hänger?
Jo, du har helt rätt. Det är fan i Colorado. Anledningen att han är i Colorado är förmodligen för att han tar hand om... För det vet man ju att hos Dr. Steadman så har ju Lindsey Vonn och Michael Jordan... Alltså alla har varit hos Dr. Steadman.
Varenda jag tror Anja Persson var hos Steadman också.
Persson var ju definitivt hos Steadman. Men Zlatan körde egna races Dr. Wu.
Det är... Exakt.
Men kommer Steadman upp här idag, ser jag bara, jag ska sätta det på någon slags larm på telefonen. Push på allting som har med Steadman att göra.
då vet man att då är det bara glömma EM.
Då kommer Dr. Stedmans namn ens upp, då är det bara glömma. Jag skulle säga då är det karriärsdödande.
Vi är som alltid sponsrade av våra vänner på K-Rauta, och från och med den 10 maj, ja, men då drar det igång våryran.
Satana, våryran! Fan, jag är så jävla inspirerad av att vi har gjort finska avsnittet i Tutski, så jag vill bara prata så hela tiden. Och då är det ju kul att ha med K-Rauta. Våryra, säger du Gustav, vet du vad jag tänker på då?
Nej.
Ja, men då tänker jag sitta på uteplatsen. Jag tänker på att dra igång en liten grill med något gott på. Jag tänker såklart på utomhusprojektet. Man har alltid inför sommaren, när man har en tomt, Gusten, så har man ju ett utomhusprojekt. Och du har haft altanen nu som du har byggt.
Däcket.
Däcket, eller som jag kallar det, tandsbanan. Men alldeles oavsett så är det alltid någonting. Och då är budskapet K-Rauta har någonting för alla med jävligt bra priser.
Inte bara någonting för alla, utan även budskapet att K-Rauta hjälper dig från start till klart, alldeles oavsett vad det är du har tänkt att göra. Du kanske ska putsa på och ta hand om ditt trädäck med något trä- och ytskydd. Du kanske ska tjacka en ny grill, eller varför inte piffa upp en ny utehörna. Ni har ju själva, det är våryra på K-Rauta från den 10 till och med den 31 maj. In på krauta.se eller besök något av alla varuhus runt om i landet. Hitta inspiration, få hjälp och förbluffa er av alla härliga priser.
Stort tack till K-Rauta
för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Ja, som ni fattar, när vi spelar in det här Toto-avsnittet så är klockan strax efter 10 på måndag morgonen. Då har det inte kommit några definitiva besked kring Zlatans knä. Håll ögon och öron öppna via våra kanaler under måndagen, så får ni givetvis det. Ska vi kanske återgå bara kort till det som hände mellan Juventus och Milan? För att jag sa till Vicky igår, när vi såg sista minuterna ihop innan vi gick in i slutstudion på Simor, att dels att jag inte trodde Milan hade den här prestationen i sig i det här givna läget, men framför allt att den här matchen och insatsen från Juventus är ju betydligt mer säsongsdefinierande för mig än att Inter faktiskt vann Scudetton och bröt deras titelstreak.
Ja, men jag håller med. Alltså, jag tycker att den är säsongsdefinierande för Juventus, och den får funka som någon slags symbol för hela den här säsongen och allting som har gått snett. Pirlo pratar om principer som man har varit tvungen att frångå. Och jag menar, man kan försvara hur mycket som helst, men man kan inte gå in i de här extremt viktiga matcherna. Tancredi Palmeri skrev det på Twitter igår att det har varit 7 matcher, alltså dubbelmötet mot Porto, ja, några ligamatcher och den här då, där man har kallat på storstjärnorna i Juventus, där det har varit en vecka av uppladdning, där, ja, men de stora viktiga matcherna på den här säsongen, där de stora viktiga spelarna ska kliva fram. Och han lägger det på ett Ronaldo-perspektiv, det kan man göra om man vill, men man kan lägga det på ett Juventus-perspektiv också, men där Ronaldo viker ner sig. Alltså anledningen med att man köpte honom är för att, inte för att han ska göra 2 mål borta mot Spezia, utan för att han ska vinna de stora matcherna. Att vinna 2-0 borta mot Spezia, det finns en rad anfallare, det finns en rad spelare i världen man kan köpa. Och det kan tyckas vara otacksamt eller hårt mot Cristiano Ronaldo som gör 27 mål. Men han köps in för att vinna Champions League. Och om man inte vinner Champions League så är tröstpriset ligan. Och då kan ju 32 mål kanske sminka över en del. Men åker man ut mot Porto i en åttondel, förlorar man mot Milan med 3-0 och han har inte ens ett skott på mål. Och man adderar de andra stora viktiga matcherna till det här. Så är det ju på Cristiano Ronaldo-nivå ett fiasko.
Ja, för att jag menar, vi kan ju addera Derby d'Italia från tidigare i vintras, ja, där han knappt dyker upp, och Milan-matchen på San Siro, där är det Chiesa som steppar upp och det är Ronaldo som inte står för någon vidare insats. Och på ett års perspektiv, ja, men då kan du vifta med det där hattricket mot Atletico Madrid i kvartsfinalen av Champions League, men nu har han ju varit där så pass länge att den där Atletico Madrid-insatsen på hemmaplan när han vänder det underläget till avancemang, att det börjar stå sig jävligt slätt i ena ringhörnan mot de andra, som du säger, uppgiften han faktiskt värvades för att lösa i den andra.
Exakt. Och det som kommer landa på honom, den kritiken han får idag, och det är ingenting man heller varken ska eller kan blunda för när det är en så stor spelare. Messi hade fått samma kritik om han inte leder sina lag. Det är den kritiken som Messi egentligen har fått genom hela sin karriär, och anledningen till att folk håller Cristiano Ronaldo som liksom bättre spelare när man summerar båda karriärerna, liksom att han är en större vinnare, han drar sina lag till, ja, men Portugal till en mästerskapsguld, och Real Madrid till Champions League-titlar och så vidare. Och jag menar, då måste vi faktiskt kunna använda samma retorik mot Cristiano Ronaldo i det här läget, om man summerar hans Juventus-tid.
Absolut. Sen måste man ju verkligen understryka att det är inte bara Cristiano Ronaldo som står för en slät figur igår, och att det är han som ska bära något slags 100% hundhuvud. För det jag tycker säsongsdefinierar den här insatsen för Juventus, det är att Juventus, ja, men de ser ut på riktigt som, de ser ut som Roma, de ser ut som de ser ut som Torino, de ser ut som fan Bologna. I 90 minuter hemma mot Milan i det här läget, när de vet att okej, vi har redan torskat Scudetton, den är borta. Nu handlar det om att undvika ett otroligt fiasko med att alltså missa Champions League-spel nästa säsong. Napoli går som tåget, Atalanta går som tåget, och om Milan vinner den här matchen, ja, då ligger vi jävligt pyrt till. Inte bara torskar de, utan de släpper dessutom tre, torskar med 0-3 och förlorar då inbördes möten statistiken mot Milan den här säsongen. Så nu ser det ju extremt prekärt ut. Och jag tycker bara att det är så, alltså, att Inter går och vinner Scudetton och ligatiteln den här säsongen, det är väl vad det är. Jag tycker att där är ju den stora skillnaden på att Conte med sin titelhunger och sin erfarenhet och sitt driv visar ju Andrea Pirlo, new kid on the block, vart skåpet ska stå, att liksom, här är jag i min tränarbana, du har en bit kvar, jag kommer kräma ur insatser som räcker till 3 poäng 9 av 10 matcher med mitt lag. Du får fan svätta som du har tänkt att hänga med här. Och så där, det är speciella omständigheter med coronan, och Juventus var kvar i Champions League på ett annat sätt än vad Inter var. Bla bla bla. Det går att stapla många anledningar till varför Juventus till slut förlorar ligatiteln till Inter. Men så som de såg ut igår, givet de här förutsättningarna, vad som ligger i potten på ett negativt sätt för Juventus. Alltså, jag känner så här, det kan inte vara Juventus det här. Det kan inte vara Juventus.
Det finns ju flera anledningar till det. Alltså dels är det ju Inters satsning som till slut träffar rätt. Och dels den sportsliga på spelare, att man spenderar mycket pengar. Men också på Antonio Conte, att man får in en tränare som faktiskt kan vinna ett ligaguld. Det är också ett bevis på att lagen under Juventus faktiskt har blivit starkare de senaste åren, och att det faktiskt görs någonting. Det ska inte glömmas bort att Milan faktiskt har satsat bland de här olika hedgefonderna, höll jag på att säga, men Elliot, asiaterna. Att det under de här åren, 1 år när man köpte Kessié och alla, Conte och dem, alltså den sommaren, eller om det var det året, spenderades 2 miljarder kronor. Alltså så här, det är lag underifrån som faktiskt har satsat och närmat sig Juventus. De har försökt att hålla borta det genom att dels genom att värva från konkurrenter, dels genom att ta in Cristiano Ronaldo, alltså ta in spelare som faktiskt gör ytterligare en skillnad. Så att de har ju försökt men inte lyckats. Deras sportsliga projekt sen Beppe Marotta lämnade för Inter, ja, men det har stagnerat och till och med kanske gått ner. Man gör ett felbeslut i Andrea Pirlo. Kanske rätt på lång sikt, jag har ingen aning, men det är felbeslut på kort sikt i alla fall, om nu det är viktigt. Så det är ett Juventus som har gått ner samtidigt som konkurrenterna har stärkt och blivit bättre och bättre och bättre. Så det är ju flera delar i det här. Men jag tycker också att det kanske är ett bevis på att det inte går att komma som helt grön tränare, alldeles oavsett spelarerfarenhet, som Andrea Pirlo gör. Och göra skillnad som tränare och bara gå och vinna Scudetton när konkurrensen är så stor som den är just nu.
Ja, men ponera då att Juventus missar Champions League, vilket vi ändå får ge dem ganska goda möjligheter till att göra, med tanke då på att man har Inter kvar. Jag misstänker att Beppe Marotta och inte minst Antonio Conte skulle älska att ta poäng av Juventus i det här läget. De har dessutom en cupfinal mot Atalanta mellan den näst sista och sista omgången, deras enda chans på en titel den här säsongen. Mm. Så jag menar, det finns ju väldigt mycket som talar för att man faktiskt missar Champions League. då undrar jag på riktigt, vad händer då?
Ja, vi får väl se. Alltså, det finns ju dessutom ett hot om att de missar Champions League alldeles oavsett om de placerar sig i topp 4 i och med Super League, och att de fortfarande inte har tagit avstånd från Super League. Och många tror ju att de inte kommer spela alldeles oavsett. Så att vi får se. Där ligger ju Milan också visserligen. Och då helt plötsligt börjar öppna upp sig för Lazio. Och kanske till och med Roma. Men ja, det är en senare potatis som vi får skörda. Men just nu i alla fall så tycker jag som du säger att det är favorit på att de tappar. Jag tycker att de andra lagen ser helt starka ut. Och det här var ju, framförallt så var jag osäker på Milan. Alltså, jag tyckte att det stod lite, om man kollar formmässigt i alla fall, mellan Milan och Juventus. Med deras två raka torskar och sådär. Men igår visar ju Milan att de har hittat tillbaka. Och jag tror inte att de stannar här.
Nej, verkligen inte. Men får jag bara kort komma tillbaka till Juventus. För jag tror att om de missar Champions League, ja, men då förutsätter jag att Cristiano Ronaldo lämnar. Då blir det väl Manchester United, eller absolut, var han nu tar vägen. Han blir inte kvar i Juventus säsongen 21-22 om det ska spelas i Europa League.
Och Juventus vill inte ha kvar honom då på grund av pengarna.
Nej,
tror inte jag,
absolut,
heller.
Absolut, men jag utgår från att då försvinner minst två av tre i det gamla gardet där bak med Buffon, Chiellini och Bonucci. Och då undrar jag bara, med tanke då på att det Juventus jag såg igår inte kunde uppbringa ens 1% av vad Juventus ska vara och tror jag väldigt mycket är egentligen, men när de inte ens kan uppbringa en bråkdel av sig själva i en sån match som igår mot Milan, vad händer då när kulturbärare och de här karaktärsgaranterna försvinner i form av Chiellini, Buffon? Cristiano Ronaldo kanske inte är through and through Juventus och allting vad Juventus står för klubbhistoriskt rent personligt, men hans vinnarmentalitet, hans strävan efter alltid nya segrar, alltid nya mål, vinna till varje pris, den är ju väldigt mycket Juventus. Alltså, tittar man på den truppen, vad de kan tänkas fylla på med. Jag säger inte att Juventus kliver in i en ökenvandring här nu med flera år utan titlar, men jag tror att rent karaktärsmässigt så ser jag ett annat Juventus ta form här nu från vad man har vant sig vid egentligen hela sitt liv.
Ja, men det man ser framförallt är ju en konkurrensbalans i Serie A-toppen under de kommande åren. Jag tror inte kommer starta som oddsfavorit inför nästa säsong. Och det du säger egentligen, det är ju att de, jag ska inte säga att de har misslyckats, men generationsväxlingen från det gamla gardet har inte slagit helt och fullt perfekt för dem. De har försökt, jag tycker att de har gjort mycket rätt också. De har tagit in De Ligt till exempel. De har tagit in Chiesa. Så att jag menar, det finns ju fortfarande liksom bra saker som Paratici och de sportsliga ledningen har gjort. Men de har inte lyckats så tillvida att de har behållit konkurrensfördelen som de hela tiden har haft. Men också givetvis delvis att inte Milan och de andra storklubbarna har misslyckats med sina satsningar under så många år, men nu äntligen då träffat rätt. Och jag tycker också att det är ett bevis på hur jävla viktigt det är att sitta på sportslig kompetens. Att sportchefen, som Borrell alltid liksom hävdar som den viktigaste personen och så vidare. Alltså även i de engelska klubbarna. Alltså, varför vill det sig inte? Varför går det inte bättre för Manchester United trots alla köp? Jo, men alltså de är för dåliga i den sportsliga ledningen. De lyckas inte. Och kolla på Beppe Marotta, uppenbarligen bäst i Italien. Alltså som då går till Inter. Blir åsidosatt i Juventus, ska jag säga också. I ett slags maktspel. Och sen så visar han hans, som jag tycker, ganska överlägsna kompetens i att vara i en toppklubb och göra en toppklubb ännu bättre och faktiskt vinna titlar. Så att, ja, om man ska landa någonstans så skulle jag vilja landa liksom på den högre sportsliga ledningen. Så vem väljer tränaren? Vem valde Andrea Pirlo? Ja, men det var ju trojkan i toppen tillsammans med Paratici som liksom valde att satsa på honom. Som valde att satsa på Sarri innan och så vidare. Alltså, det är lätt att sitta och säga det nu när Inter vinner Scudetto tämligen överlägset och ser hur bra ut som helst. Men jag tror ändå att vi får år av, alltså inte bara nästa säsong utan år av jakt på Inter. nerifrån.
Jag tror i alla fall att det jag såg igår och när jag tittar framåt för Juventus, så kände jag de här värvningarna Juventus gjorde utspritt under de här vinnaråren. Man tog in Patrice Evra här, man tog in Dani Alves där, man tog Andrea Pirlo när Milan ansåg att han var klar där. Alltså, jag tror att det jag fattade igår, det var att de här värvningarna är också jävligt viktiga för att bibehålla mentaliteten av att i den här truppen så finns det vinnare som aldrig slutar vara hungriga på att lyfta pokaler. Och sen så kanske inte Patrice Evra eller Dani Alves eller några andra garanterar att man kommer vinna titlar och att de kommer vara framträdande i de framgångarna. Men man får hela tiden in spelare som upprätthåller mentaliteten och inställningen att det enda som räknas är seger. Kollar man på Juventus trupp här nu och vi förutsätter att de mest meriterade och de ålderstigna spelarna lämnar, vilket man får göra. Ja, men det är väl ingen som ifrågasätter kvaliteten på Federico Chiesa, Weston McKennie, Kulusevski, De Ligt, och en rad andra yngre förmågor. Men vad har de vunnit? Vad kommer de med för vinnarkultur? Vad kommer de med för mindset? Och det där tror jag är jävligt, alltså det är så jävla underskattat. Ta bara en spelare som Arturo Vidal. Mm. Ja, men han kanske inte har varit den allra störst bidragande orsaken till att Inter vinner Scudetton. Men han värvades in, han är där. Alltså det är en spelare som jag tror kommer med en inställning och en attityd av att alltså jag är här för att vinna. Jag vet inte hur det är med er, men jag är här för att vinna.
Och så har jag ju träffat rätt uppenbarligen på de värvningarna jag gjort utöver det också. Alltså, oavsett om det har varit unga spelare som Barella eller vaska Sydamerika och hitta guld i Lautaro Martinez. Eller då ta in en uppenbarligen så jävla bra spelare som Romelu Lukaku. Jag läste här att det var någon som bollade upp Lautaro Martinez och Romelu Lukaku som det bästa anfallsparet i världen just nu. Det kanske blir lite svårt att ta in i och med att många idag spelar med ensam spets, men det ligger någonting i det sportsliga arbetet som har gjorts att man kanske i alla fall har ett av fotbollsvärldens absolut bästa anfallspar just nu, och det är också ett bevis på att man har lyckats. Alltså det finns andra spelare där. Martin Skriniar. Man glömmer bort liksom att Antonio Conte satsar på inhemsk talang i Bastoni. Alltså det finns ju spelare som för den stora fotbollspubliken är ganska anonyma ändå. Vars namn inte säger någonting. Men som har gjort stor skillnad den här säsongen.
Toto Balotto är sponsrade av NLY Man. Sist vi hördes så pratade vi om det enorma utbudet av fashion and sport, stylish and fitkläder som gör det enkelt för oss att vara snygga när vi ska röra på fläsket här nu när det är vår. Men när man har tränat, när man har duschat, när man har satt på sig lite lukta gott, då vill man ju den här årstiden dra på sig ett par riktigt schyssta jeans.
Ja, men tryggheten i att gå in på NLY Man, den vill jag verkligen slå ett slag för. Alltså tryggheten i att du kan mer eller mindre klicka hem var som helst. De har valt ut snygga grejer. Man känner sig snygg, man känner sig stylish och man känner sig till och med lite fit, Gusten.
Straight eller loose fit jeans från NLY Man. Marknadens mest uppdaterade denimsortiment med variation på både passformar och prisalternativ från de bästa jeansbrandsen finns där.
Ja, men favoriterna, till exempel Curtis från Just Junkies, Dash från Dr. Denim, Chris från Jack & Joe's, 501 Gusten. Från Levi's. Galna jävla 501 som har suttit på Wilbur i 3 decennium. Och så såklart Studio Relaxed från Neuv. Vad heter de? Neuv.
New. Jag tror att det är new.
Ja, jag tror också det. Men jag har faktiskt ett par, kolla här. Jag har ett par Neuv på mig just nu.
Alltid knixigt att ha på sig ett plagg från ett märke man är lite osäker på kring uttalet.
N-E-U-W. Alltså Neuv blir ju på tyska. Så det är det som stör mitt österrikiska påbrå här, va? Hur som helst, det är marknadens mest uppdaterade denimsortiment. Så det är bara surfa in på nlyman.com och gör det nu. För varför då, Gusten? Jo,
20% rabatt på allt, alltså precis allt med koden TOTO20.
Otroligt.
20 alltså med 2-0.
Ja, det är otroligt generöst. Stort tack till NRI Man för att ni är så generösa och för ert fantastiska utbud.
Och för att ni möjliggör Toto Balotto. Ja, vi får helt enkelt se vad det blir av Juventus framtid både på kort sikt och på lång sikt. Ni vet i alla fall att ni följer upplösningen av Serie A där bakom Inter på Simors kanaler. Ska vi ta oss till Spanien?
Ja, det tycker jag.
Hur upplevde du den här situationen som bara i sig var helt otrolig att följa men som också blir jävligt, kanske också säsongsdefinierande då, när Sevilla får straff efter att Real Madrid har fått straff i då en dubbelsituation som slutar med att Rakitic gör 2-1 för Sevilla och att Real Madrid till slut då bara tar en poäng.
Mm. Ja, men där och då så upplevde jag väl det som att så här, de blåser väl straff på alltihopa i efterhand.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Nu när jag sansat mig lite så tycker jag att det är märkligt att VAR inte hittar den. Alltså att det inte är straff. Jag menar, det är ju det VAR är till för att hitta touchen på axeln som sen tar på armen, den naturliga positionen. Alltså det är ju 100% ingen straff från ett VAR-perspektiv.
Du tycker inte det är straff?
Alltså det är ju inte straff.
Fast det blev ju straff efter VAR-granskning så att...
Ja, jag vet, men det är det jag menar. Alltså, så om man nu ändå har VAR, varför använder man sig inte av VAR då på rätt sätt? Alltså, det är exakt de där situationerna som VAR ska hitta. Alltså, enligt regelboken så är det ingen straff. Alltså, det är clear cut case, det finns inget att diskutera. Men domaren springer ut och kollar på fel bilder. Han får inte touchen på axeln innan den tar på armen. Som faktiskt säger att det där är ingen straff. Och ni missade studien också för ni får inte heller de bilderna igår. Men det finns bilder på att den där bollen tar på axeln innan. Och det är en naturlig position såklart eftersom de har andra armen ute. Vilket gör att så här, det där är 100% ingen straff från ett VAR-perspektiv. Och det är därför VAR ska finnas. Så att det är väl det där jag landar. Jag tycker det är så konstigt om man nu har VAR. Ja, men använd VAR då på rätt sätt. Se till att det inte blåser straff där i och med att det där blir... Anledningen till att det finns VAR är för att VM-finaler inte ska avgöras av domarmisstag. Alltså, ligor ska inte avgöras av domarmisstag. Ja, men här har ni bilder på när den tar på axeln innan och han är i en naturlig position. Det är ingen straff. Ja, men det är så, använd VAR då.
Ja, jag vet, alltså jag tycker att bilderna som jag ser i alla fall, och där...
Jo, men det är ju fel bilder
som
i studion.
Ja, jag säger bara att VAR måste jag bedöma som att nej, men den träffar inte axeln. Precis som att man bedömde att Brahim Diaz inte fick den på armen även fast det från vissa vinklar, ja, så hade någon sagt nej, men han får den på armen och i ett sånt läge så ska det då dömas bort för att det är i upprinnelsen till ett mål. Så får man ju ändå landa i att VAR måste ha beslutat att nej, men den där nuddar inte axeln.
Ja, men det är jättemärkligt. Det finns ju bilder på. Det ligger ju över hela sociala medierna. Alltså, den tar på axeln innan. Det är tydligt till och med.
Ja, otrolig jävla situation i alla fall när det då slutar med att Benzema går ner i andra straffområdet på den här omställningen. Vad säger du om insatsen från Real Madrid då, den vecka som Zidane får göra bokslut kring då med uttåget mot Chelsea och så följer han upp det med det här resultatet och den här insatsen? Första halvleken är usel. Ja. Alltså.
Ja, den är usel, och så tycker jag, eftersom det har blivit ett sånt avsnitt, man måste ge det till antagonisterna också här, Sevilla, som jag tycker gör en jättefin första halvlek och liksom står upp bra. Jag förstår att de är i toppen, och jag tycker att det är härligt att det finns en sund konkurrensfördel i stort sett alla toppligor. Det är väl bara City liksom som springer från Bayern München delvis också då. Men det är bra match av Sevilla. Sen är det ju det är lite Juve-känsla liksom på Real Madrid också. De har inte heller lyckats få in nytt blod. De har inte lyckats med de värvningar man har gjort som ska göra den stora skillnaden i de stora matcherna, som ska vinna titlar. Så att det känns som ett lite stagnerat Real Madrid. Alltså man går på någon slags här treans växel och liksom tror att det ska räcka. Och då menar jag inte bara liksom hur det såg ut igår och lagets prestationer och sådär, utan jag menar hela klubben. Tycker att allting känns som att det är lite treans växel, har varit så ett par år för Real Madrid.
Ja, men det är få klubbar och spelartrupper och inte minst tränare som ens dagliga omdöme svänger så snabbt kring som Real Madrid och deras spelartrupp och Zinedine Zidane som huvudtränare för dem. Alltså där känns det som att ena veckan så har Real Madrid stämt i bäcken, borstat av Liverpool från axeln, gått vidare i Champions League och skaffat sig pole position i La Liga, trots att man har haft halva laget i sjukstugan typ hela säsongen. Och så känner man, är det fan Real Madrid, när det väl gäller, när säsongen ska spetsas till och när allting ska avgöras, då vaknar de stora, då spelar det ingen roll att de är typ 33, 35, 37 år gamla. De är fortfarande på den absoluta yttersta högsta nivån, och Zidane är en så jävla underskattad matchcoach. Hur många Champions League-bucklor ska han behöva lyfta för att få sitt slutgiltiga erkännande? Och sen så går det en vecka, man står för en helt hemsk insats mot Chelsea, åker ur Champions League-semifinalen, och så sumpar man sin pole position i La Liga, och man känner att, fan, vad är det här för insatser? Vad är det där för laguttagningar? Vad är det där för matchcoachning? Och så börjar man då, som du gör nu, fan, är det inte treans växel? Har de inte misslyckats med den här generationsväxlingen? Är de inte lite för gamla? Och det är väl inte så konstigt att man är skadebenägna och har fullt upp i sjukstugan när snittspelaren är typ 34,5 år gammal. Alltså håll med mig om att det svänger så jävla snabbt i hur man både pratar om och känner kring Real Madrid.
Ja, nej, men jag håller med. Alltså, över en säsong så har det ju varit berg-dalbana. Man har varit precis på alla ställen vad det gäller dem. Men jag tycker också att Zinedine Zidane har bidragit lite till det. Alltså, hade han varit tydlig med att så här, nu är jag här, jag ska vara här. Och man ser en långsiktighet i honom, men att han hela tiden har vacklat lite. Och det tar man med sig inför det här åttondelsfinalmötet mot PSG. När man till slut vinner alltihopa, men ändå att så här, ja, är jag fel man, lyckas inte jag med det här, då kommer jag lämna plats åt någon annan. Alltså de orden och de veckorna har jag i alla fall med mig, och vilket gör att jag liksom så här får lite svårt att se det långsiktiga projektet, förstår du? För det vill man ändå göra. Man vill känna att så här, jo, men fan, i sommar då kommer det här hända, och nej, men då blir nya tag så där. Nu sitter jag nästan och väntar på att Zinedine Zidane ska ha en presskonferens och säga att det här är snart över.
Ja, nej, men jag låg och tänkte igår när jag kom hem och la huvudet på kudden, då landade det i att alldeles oavsett hur det här slutar för Real Madrid, om det nu gör det med en ligatitel eller om de bombar och så blir det en titellös säsong, så kände jag att alldeles oavsett så är det dags för Real Madrid att dels gå skilda vägar med Zidane, men framförallt att renovera om den där truppen en gång för alla. Nu kliv vidare från Ramos, kliv vidare från Modric, kanske Kroos också, och fan vet ni, släpp Benzema också. Hämta in Haaland, hämta in en ny mittfältsmotor, hämta in en ny försvarsgeneral och plocka in typ Allegri.
Ja, men jag tror att det är det man måste göra. Så det finns ju trots allt tränare där ute på waiting list supreme som skulle kunna ta det här Real Madrid och liksom göra det till någonting, och man ser kanske en lite mer tydlighet i satsningen. Sen, det är också sådär, det kanske är taskigt eller det kanske är hårt, men det pratas ju alltid om stora värvningar, och det är Paul Pogba här och det är Mbappé där, men sen så har inte de blivit av. Hazard kom ju, men ja, han, alla vet hur han har varit. Där har man inte heller riktigt lyckats att spetsa den där truppen, utan det är de gamla spelarna som hela tiden ska göra det. Är Benzema, det är Modric, det är Kroos. Så här, fan, man kanske dags att få in någonting nu, någonting stort. Det kanske var det redan förra sommaren, för att man ska få in nytt blod i den avgörande delen av Real Madrid, alltså key player-delen. Alltså det finns jävligt mycket bra spelare, men nu är det nog läge att göra någonting stort, att markera.
Jag tycker också att de som viftar med att Hazard har haft sån jävla oflax med skadorna har lite fel, för att så som det har pratats om och sett ut kring Hazard sedan han kom, så måste det ju falla på den sportsliga ledningen som har stått bakom värvningen att de inte har gjort jobbet rent karaktärsmässigt. Alltså är det någonting sportchefer och de som sitter i den sportsliga ledningsgrupp som tar beslut kring värvningar har pratat om de senaste 10, 15, 20 åren, så är det att ja, men kvaliteterna, de kan alla se, men vad är det här för mindset? Vad är det här för spelare, för människa, för hjärna? Vad har han för driv, vad har han för vilja, vad har han för karaktär? Alltså, Hazard dök ju upp med bilring redan när han kom. Som han ser ut sen nästan 2 år senare när man åker ut mot Chelsea. Ja, men det är ju också ett karaktärsdrag att stå och kramas och flinas och inte ha liksom, inställningen och attityden.
Jag har inte fattat att, någonting, ursäkta.
Precis, och visst, en del av de här skadorna han har haft senaste 2 åren hänger ju såklart ihop med det. Visst, några är också oförtjänta oturskador som inte hade kunnat göra någonting åt. Men jag tycker ju att Eden Hazards 2 säsonger hittills, det är ju ett stort misslyckande för de sportsligt ansvariga av den här värvningen. Här har man inte gjort jobbet. För hade man gjort jobbet, då hade man aldrig värvat Hazard. För då hade man insett att den här spelaren vill inte det här tillräckligt mycket. Han har fel mindset till att komma för 1 miljard till Real Madrid för att ta oss vidare efter Cristiano Ronaldo.
Och sen är det helt sinnessjukt att man sitter här då efter den här helgen med Atletico Barça och att Real Madrid inte tar chansen. Om det sen kanske landar framförallt hos Real Madrid-supporterna på en straff som inte borde ha varit straff, absolut. Men har man lite större perspektiv kolla på den här säsongen, så har man satt sig i den här situationen, man har haft sina lägen, man har kunnat, och det har Barcelona också haft. De har också kunnat då ta över det här, med sett till hur Atletico Madrid ändå tappade så otroligt mycket. Och ändå så är det Atletico Madrid i pole position. Och ändå kan Real Madrid, nu sitter vi och säger det här, fortfarande vinna ligatiteln. Så,
absolut.
Åh, jävla, jävla avslutning. Jag tycker det är härligt att vi i så, alltså både i Frankrike och i Spanien kommer att få ett avgörande i sista omgången.
Ja, och det är helt jävla otroligt att alla är inbjudna att följa med oss på Simor och se den här ligavslutningen även från Spanien.
Ja, fan, man missar ingenting. Det är så jävla, det är jävligt roligt. Det blev en tråkig match, att jag hade tips lördag och så vart det 0-0. Det vart aldrig någon riktigt drag kring att det inte går Barça. Det är ju så med 0-0 matcher. Alltså båda, ingen vågade tillräckligt skulle jag vilja säga. Det var det liksom som kännetecknade eller som symboliserade den matchen.
Ordningsmannen i mig vill för protokollets skull ändå påpeka att det var Barça Atletico, men skit i det.
Aha, okej. Okay.
Toto Balotto har tillsammans med Majblomman dragit igång insamlingen Toto Blomman, och här ska vi skrapa ihop pengar som ska hjälpa barn att slippa behöva ge upp drömmarna om fotbollen. Stanna hemma kan vara svårt, men stötta Majblomman, det är lätt. Få barn blir allvarligt sjuka av covid-19 och drabbas fysiskt av detta förjävliga virus. Men de ekonomiska och sociala konsekvenserna slår hårt mot barn i familjer med ont om pengar.
Ja, hur barnens liv påverkas av att leva under en pandemi har gjort dem till en helt annan riskgrupp. Jag har skrivit mycket om det här på mina sociala medier. Jag ser det varje dag, och det är svårare än någonsin att gå över den där lilla tröskeln som ändå finns 2021 för att röra på sig, för att idrotta.
Därför kommer den större delen av pengarna som vi och Majblomman samlar ihop i Totoblomman gå till fotbollsskor och medlemsavgifter, för att det är viktigt att vi som fotbollsintresserade ser till så att barnens drömmar inte bara stannar vid drömmar, men också gör vårt för återväxten inom den svenska fotbollen.
Ja, det är faktiskt så att under pandemin har många barn förlorat chansen till aktivitet samt möjligheten till en trygg fritid och chansen att drömma stort. Tröskeln jag pratar om, den är enormt stor. Det är svårare än någonsin med fysisk aktivitet. Så det räcker med att det är en påfrestande situation i en barnfamilj där vuxna kanske har gått igenom en kris på jobbet eller till och med blivit av med jobbet för att man inte ska ta sig till sin fotbollsträning. Och kanske för att man då i familjen drar in pengar för att köpa nya fotbollsskor eller ja, sådär. Det ska jag verkligen poängtera. Barn idag under pandemin känner mer oro eller ångest än någonsin. Därför är fotbollen viktig. Därför är Totoblomman viktig. Finns en länk i vår bio på Instagram. Finns också under samarbetssidan på totobaloto.se. Och vad är det man ska göra, Gustav?
Ja, dels så får man givetvis swisha valfritt belopp in i Totoblomman. Men man kanske inte har några pengar att avvara till detta just nu. Det fattar ju vi också. Men då kan man i alla fall dela den här insamlingen. Tagga oss, tagga Majblomman så att fler runt om i landet nås av att den här hjälpen behövs till våra barn.
Hashtagga Totoblomman så ska vi visa att vi har en enorm kraft tillsammans. Vi och ni som lyssnar. Nu kör vi.
Vi vill också ta av oss hatten och rikta ett stort tack till Majblomman för allt ni gör för barnen.
Stort tack.
Jag skulle vilja dela ut en gulasch.
Aha.
Så får väl du eventuellt då dela ut en gulasch till mig för att jag kan verka för 60-talistig.
Okej, okay. Ja, mysigt.
Men jag skulle vilja dela ut en gulasch till Kun Agüero för sättet han slår straffen på i slutet av första halvlek när Manchester City kan gå från 1-0 till 2-0 mot Chelsea och i och med segern definitivt avgöra och vinna Premier League. Och framförallt skaffa sig, ja, men, tror jag, en inte alls oviktig psykologisk fördel inför Champions League-finalen mot samma Chelsea om bara några veckor. Men han slår en direkt pinsam Kukiai och Panenka, hur ni nu vill benämna straffen. Men det kan bara liksom, han kan ställa sig upp och fånga den med en hand. Och Kun Agüero vet ju alla är på väg bort från Manchester City efter 10 år. Han har bara några matcher kvar innan han som en levande legendar och bästa målskytt i klubbens historia lämnar Manchester City. Jag känner bara så här, det där är så jävla ovärdigt Kun Agüeros legacy i Manchester City. Men framförallt så kände jag bara, hur fan kan du slå en sån där straff i ett sånt här läge? Det är så jävla idiotiskt.
Men du är inne på förklaringen här. Varför slår han den här straffen? Jo, men han vill ju avsluta med en Panenka. Han är på väg att lämna. City har ledningen. Alltså jag satt ju tungt på Manchester City efter att ha surrat med Daniel Olenklint i tipslördag. Så att jag var ju lika förbannad så som du låter nu. Alltså 60-talistig eller inte. Men alltså den där straffen hade ju avgjort det. Det vet ju alla. Men det är väl det att så här, fan, nu är det bara några matcher kvar. Nu finns det faktiskt chans att vara lite läcker lax här. Och hur mycket det har betydelse i det psykologiska spelet inför en final, det vet jag inte. Kanske eldar de här spelarna, kanske kommer de till den matchen med lite extra revanschlusta, fan vet jag. Jag lägger nog ingen större vikt i just den aspekten om missen av straffen här. Men efter att ha landat och smält speltorsken då som var City-rak, så tycker jag nog att jag förstår honom mer, om man säger så. Jag vill inte såga Gulasch, men jag fattar honom.
Alltså ur 60-talisten tycker ju aldrig att man får slå en Panenka. Så är det ju. En straff,
det är Ronald Koeman-strafferna som är go-to-straffen för 60-talisten. Den ska vristas in i nättaket.
En straff ska vara sträckt vrist. Man ska gärna blunda. Bara man sopar till lädret allt man har.
Så är det ju.
Men jag är ju absolut av åsikten att är läget rätt i matchen? Ja, men vad fan, om du känner dig säker på den här straffen och om du vet att det kommer inte få någon vidare påverkan på poängfördelningen i den här matchen. Ja, men slå vilken jävla straff du vill då. Men att gentemot sina lagkamrater missa en straff på det där sättet. Jag har så jävla svårt att respektera det.
Vet du vad jag tycker är lite mysigt?
Nej.
Den totala choken och att det inte är matematiskt. Alltså, att det fortfarande finns en procentuell chans för Manchester United att hämta i Cap City. Det tycker jag är lite mysigt. Alla vet att det inte kommer hända. Det är 3 omgångar kvar, det är 9 poäng att spela om. Det är 7 poängs skillnad om United vinner sin hängmatch mot Liverpool.
Ja.
Jag tycker att det är mysig statistik så här på morgonen.
Ja, absolut. Och jag vill vara noga med att ja, men kanske då ur det perspektivet så är det väl helt okej att han slår en Panenka-straff för att Manchester City kommer vinna ligan alldeles oavsett 999 exakt. Gånger av 1000. Det är jag medveten exakt. Om också. Men givet då att det är Agüeros sista tid i klubben, givet att han inte har fått...
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Speciellt mycket speltid under Guardiola och de sista månaderna här nu. Ja, men det känns bara så jävla ovärdigt att han riskerar, och att han faktiskt inte bara riskerar utan att han nu de facto liksom sätter laget i en sån här situation. Bilderna på Pep Guardiola när han bara liksom viftar med armen, vänder sig om mot bänken och går så jävla förbannat tillbaka in mot omklädningsrummet och halvtidsvila. Alltså jag känner bara så här, det är inte så här det ska sluta för Kun Agüero. Vad håller du på med? Sätt straffen, du är klubbens mäste målskytt genom tiderna. Du har gjort otroliga mål, du har avgjort ligatitelstrider och du har liksom du har ingenting kvar att bevisa. Varför är du så jävla kåt på att sticka ut och vara, som du säger, läckra laxen, fåfäng så inåt helvete och sätta det här i spel? Jag känner bara så här...
egoistiskt. Men vet du vad? Han sätter ingenting på spel i slutändan. Och han har 3 matcher på sig att avsluta det här snyggt. Han har en Champions League-titel att lyfta mot Manchesters gråa himmel. Så jag tycker att i den här gulaschen så finns en liten gulasch till gulaschen från min sida. Du lägger liksom för stor vikt i liksom symbolvärdet här. Han missar en Panenka-straff som inte har någon jävla betydelse. Så skulle man också kunna säga. Det är klart att efter allt det han har gjort för Manchester City och alla titlar och som du sa, mesta målskytt, en av de bästa spelarna genom tiderna, kanske den bästa spelarna genom tiderna, faktiskt unna sig själv att försöka se på en Panenka. Ah, det blir fan en rejäl slev gulasch till gulaschen här.
Okay. Ja, jag försökte i alla fall.
Ja, du gjorde ett gott försök. Jag vill bara nämna den jävla härliga toppstriden och den liksom bilderna på Lille-supportrarna som efter segern liksom tar emot spelarna inför liksom elda på spelarna. Och så det lilla kvitteringskrysset här av Rennes igår mot Paris, och på tal om liksom lag som verkar checkat ut och veckor som har varit tunga. Alltså PSG som kryssar mot Rennes och nu är 3 poäng bakom Lille inför de 2 sista omgångarna. Det är så mysigt så att jag vill bara lägga mig här liksom med en liten filt och kolla på tabellen.
Ja, alltså 4 poäng räcker för Lille, och då har man Saint-Étienne och Angers kvar. Ingen av dem har någonting att spela för, så att vi får väl ändå utgå från att Lille har ganska goda möjligheter att lösa den här ligatiteln. Och givet då att PSG är laget man slåss mot, alltså, det är en episk ligatitel man tar i sådana fall. Alltså 2012 i all ära med Rudi Garcia och Eden Hazard och det laget man hade då kontra konkurrensen. Lyon var på nedgång efter ett par fina Champions League-år. PSG hade inte blivit PSG än med Thiago Silva och Zlatan och alla spelare som sen följde. Alltså det var ju en sak. En ligatitel för Lille är ju alltid en stor grej. Men att Lille i det här läget mot de här lagen tar titeln. Otroligt alltså.
Ja, och alltså det här sista slutdramatiken som jag inte tycker riktigt får fäste hos fotbollspubliken. Alltså jag känner inte riktigt att folk bryr sig om det här så mycket som jag gör. Det gör mig lite irriterad. Men så här, Frankfurt, alltså att de skulle skita på sig i slutändan och tappa det här till Dortmund, det hade man ju kunnat gett sig fan på. Alltså. Dortmund som bara radar upp segrar. Ny seger i helgen mot Leipzig i stormötet 3-2. Samtidigt som Frankfurt, men de kryssar ju, följde ju upp då torsken. Torsken för fyra omgångar sedan mot Mönchengladbach med 4-0. Alltså det är en sån invikning som man sett make till det. Men det hade man ju kunnat gett sig fan på. Och Dortmund bara gasar.
På tal om invik, alltså hur sitter inte vår Toto-trippel? Alltså, hur lämnar Lazio Artemio Franchi mållösa i det här läget?
Det är också helt jävla otroligt såklart. Ja, men det är också sådär, det är det som gör att fotbollen någonstans i slutändan, det är svårt i stridens och spelets hetta acceptera det, för det gör man ju inte. Men det är väl det som gör det här så jävla vackert, och att Lille och Leicester och så vidare liksom kan gå upp och ändå utmana de här stora bjässarna om titlarna i slutändan. Atalanta som är i en cupfinal, som är stökar till det i Champions League och utmanar. Att det fortfarande finns möjligheter med riktigt jävla bra sportslig kalibrering i alla led, går att göra saker utan miljarder, Qatar-miljarder och ryss-miljarder och hedgefond-miljarder och Kina-miljarder. Alltså det finns fan fortfarande möjlighet att genuint göra någonting utan superligor. Så att nu drar jag den här jävla filten över mig återigen, alltså bara myser med saker som händer inom fotbollen i den här ligaavslutningen.
Det blir givetvis en ny Toto-trippel till helgen. Den kommunicerar vi ut via våra sociala mediekanaler i och med att vårt nästa avsnitt är förinspelat med assisterande förbundskapten Peter Wettergren. Ett gästavsnitt du var väldigt tillfreds med.
Ja, det var det bästa samtalet jag har haft med någon av gästerna som har suttit i den här studion. Och då har vi haft en del prominenta fotbollskunnande och duktiga och härliga gäster genom åren. Men Peter Wettergren för mig var det bästa. Så det var dels djupt fotbollsmässigt. Jag tycker att det var också djupt på ett känsloplan när vi pratade om Claes Ingesson och deras relationer. Jag har i alla fall inte hört honom prata på det här sättet om honom tidigare. Så för mig var nytt och en jävla härlig liksom person och en intelligent person, och där vi hittar en röd tråd också tillbaka till Ingesson tiden i Bologna. Så alltså det var mycket som jag tycker var fint med det avsnittet. Så att tipsa era vänner om att lyssna på det här och få en liten förståelse för vem Peter Wettergren är inför sommaren.
Precis, och den här episoden kommer ut på onsdag. Ni får våran trippel till helgen via våra sociala medier. Tutski Balutski rullar vidare med 5 nya avsnitt den här veckan. Idag måndag kom Slovaken ut. Alltså det är så jävla fina tider här nu.
Ja, det är ju det, och framförallt är det ju helt roliga tider liksom. Det börjar bli varmt ute, det ska vara 20 grader i veckan, och fotbollen börjar ju så sagt att komma tillbaka också. Man följer ju noggrant det här med publiken, det ska komma någon besked i veckan. Jag är ganska övertygad om att de kommer börja släppa på igen alldeles snart. Så att så här, efter mörka tider så börjar man se något slags ljus, och att då ha en ligaavslutning, vi som älskar fotboll, och ha ett EM att se fram emot med publik på läktarna, alltså det gör en nästan tårögd.
Diffen kraschlandade givetvis också som ett brev på posten mot Degerfors här igår efter att vi surrade upp dem, liksom många andra ska ju sägas, i senaste avsnittet efter segern mot Malmö där. Kul dock att Viktor Edvardsen gjorde sina första mål och tog sats mot linan på över 8,5 mål som vi har i våra långtidsspel där. Jag måste bara rättfärdiga mig själv som icke-60-talist, för du vet ju att alltså 100 av 160-talister tycker ju att Edvardsens 1-0 på Djurgården igår är en kandidat till årets mål.
Ja.
Men som jag alltid har sagt, det där, alltså jag har den största respekt för sådana där mål, för jag tycker att det är så jävla bra uppfattat och det är bra tekniskt utfört att sätta rätt fart, rätt höjd, rätt båge på bollen och bedöma det. Och det är inte lätt att liksom skicka in den där över en målvakt under ribban från halva plan. Men det är inte snyggt.
Nej, inte på den nivån att det ska vara årets mål. Jag håller med dig. Alltså, man har sett några sådana här. Alltså, jag älskar det här unika med mål som vi alltid återkommer till. Zlatans karriär. Liksom, man ser mål som man aldrig har sett tidigare. Man ser aktioner man aldrig har sett tidigare. Det här har man sett 100 gånger innan. Det är lika fascinerande varje gång det händer. För man jobbar den här målen. Jag ska hinna ikapp bollen. Det känns som att de här 3 sekunderna det tar från den lämnar Edvardsens fot till att den går i mål. Det är som 30 sekunder, du vet.
Ja, ja.
Men det går så långsamt sådär, och så kommer repriserna och så känner man med målvakten som fladdrar efter bollen sådär. Det är sköna mål, det är roligt när de händer. Det är som
keepen ska gärna landa i nätet också, trassla in sig.
Det är ett easter egg i Lechesuit Larry-spelen. Det pirrar i pungen och så vidare, men det är inte årets mål.
Nej. Om du inte frågar då 60-talistarmen som alla står i givakt och menar på att det är ingen idé att ens blir en omröstning.
Det och en ribba, sträckt vrist, inget jävla snärtskott, utan en sträckt jävla vrist, pang, ribba in. Det blir antingen det eller det här målet. Då,
det börjar bli en ganska fin start på många av våra långtidsspel. Alltså Degerfors som då med Edvardsens mål verkligen har vaknat här nu, Östersund som sjunker. Jag tycker Halmstad och Sirius har stått för fina säsongsinledningar. Kalmar har redan 3 kryss på 5 omgångar.
Ja.
Kanske att Wilbur är lite snett på det med både Bayern och Blåvitt. Men fan, man kan inte ha rätt jämnt. Malmös hållna nolle dock. Helvete vilken spåkula vi är på där.
Ja, det är vi sannoliken. Samtidigt så är vi, vad är vi, omgång 4 eller?
5.
Ja, omgång 5. Det finns mycket kvar att göra för IFK Göteborg när Berge och gänget och Vänt kommer hem. Och den här allsvenskan har satt sig lite. Kommer jag aldrig glömma IFK Norrköpings klara guld förra sommaren och så vidare. Så att, nej, det finns väldigt mycket kvar. Och det ska sägas att jag också var på den med IFK Norrköping. Det var någon som påpekade det. Så att, hej, jag lägger mig också platt i mina fel. Det har inga problem med.
Hörrni, knäck varsin Pepsi, välkomna sommaren och fortsätt haka på Toto Balotto-tåget. Vi hörs snart igen tillsammans med Peter Wettergren. Ha en jävla fin vecka. Nu ska jag gå ner i bistron här på Destination Gotland-båten, vinka in en stor kall öl och börja ladda för den första av totalt 6 varv på Sveriges bästa golfbana.
Det du ska börja göra, det är att ladda inför lavetten. För du ska gå ner i den där baren, beställa in en bärs och när Antonin Lind kommer med sitt lilla jävla grin och då ska den flyga genom baren. Landa rätt på örat, borgjäveln.
Ja, vi får väl se hur det blir med det. Men tack för idag, hörru. Kul att snacka med dig.
Nu när vi avslutar så går vi faktiskt inte direkt på en låt, utan vi går på en intervju som jag gjort med Fanny Sanden. Hon är ju med i Pepsi Max-team. Tillsammans med Messi och Pogba.
Och dig och mig,
exakt.
Och Salah är med också.
Så vi är samma team, va? Salah är med också, precis. Och,
så det är Fanny Sanden, Pogba, Messi, Salah, Wilbur José och Gugge D.
Jajamensan.
Jävla A-team.
Fick en jävla trevlig pratstund jag och Fanny Sanden, så jag tänkte att det kan vi släppa i Totti också.
Ja, ja, absolut.
Så tillsammans med Pepsi Max så får ni här Wilbur José från flygplatsen i Lyon, Gusten. Hela vägen till att vara i samma team.
Vi hörs snart igen. Ciao tutti.
Ciao tutti. How has your year been like for the pandemic, you know? How has it been for you?
Yeah, I had a tough time. I mean, I got to know myself even better and better, and I worked a lot on myself, so that was something positive. Yeah, it was like, it's not nice, the pandemic, but I think you have more time to get to know yourself and to work on yourself and take some time off when you need. But for now, I'm really happy to play football again, and that I'm not just in the house waiting till, you know, to get a message from the club like, yeah, you can go to the club and come training. But no, now it's all right. Okay, we have to be positive, and I think that's the most important thing.
Of course. And now you're being part of a strong squad, and you've teamed up with the likes of Leo Messi, Pogba, Sancho at Pepsi Max. Tell me a little bit about being part of Pepsi Max football team.
Yeah, first of all, when I got the message from Pepsi Max, it was a dream that came true. And also when I met the people from Pepsi Max, it was amazing. It felt like home, like the people were so warm. And I think that's the most important for me, because I'm that kind of person. that when I feel like a positive vibe and the warmth of the people, then I feel comfortable. And yeah, then I don't really have to talk about the squad, right? Like Messi is something else, and Sancho and Pogba, yeah. They are amazing players, and I'm really happy to be part of that squad. But can I ask you something? Like, how old is your daughter?
She's 12.
Oh, yeah, that's a nice age. 12. That is the age when I started playing football.
Is it?
Yeah, I started really late, and yeah, that's why.
That is really late to start, and you must have had a lot of talent. And that, you know, my dream is to find like those girls who maybe has been too shy to start, or they've tried other sports but never football, and just to see that raw talent and develop that raw talent.
I can also tell you, it's not only the talent. Like I've been
mentality,
playing,
huh?
Yeah, I've been playing for a lot of years now, and I have been in positive moments, but also negativity. And you have to be strong. And the most important thing is really to believe in yourself. Because there will be a coach who will not like you. So you will not play more, not play enough. Or you will not play a game that you really want to play.
Or different position.
Yeah, or a different position. Or you have a teammate who doesn't really like you because you are playing on her position. But you have to be so strong. And that's also in the men's football. Like, the men's are always so strong. I mean, they seem really strong. But women's are always more in the emotions. You know what I mean?
Mm. Yeah, yeah.
You just never, don't need to give up. Because, like, I started when I was 12 years old. And, like, last week I got really emotional when I was thinking about being in a Pepsi Max squad.
Mm.
And
of course.
I started when I was 12 years old. And I've been through tough stuff. Like I lost my dad, I lost the dad of my girlfriend, and there were coaches who didn't believe in me, but then I had the Pepsi Max squad who believed in me. And then, you know what I mean, there was always a moment in life that you meet people who believes in you, but it starts by yourself. If you don't believe in yourself, then nothing is possible. But start believing in yourself, and that is what I want to give to younger girls, younger boys, or whatever, because when you start believing in yourself, like, things are going to happen where you didn't even, like, were scared to dream of. You know what I mean?
Mm. Last question. Pepsi Max Core, Pepsi Max Raspberry, or just normal Pepsi Max?
I haven't tried both, but I go for the Raspberry. I will try one, and I will let you know which one I like the most. So I try both of them, and I let you know.
Really good, Shanice. I love Pepsi Max Raspberry because it's, you know, the summer is arriving now. We actually have 15 degrees warm, sunny here in Stockholm.
That's nice.
And it's evening, so I'm going to take a nice Pepsi Max Raspberry.
Okay, then enjoy it.